Dagens avsnitt kommer handla kanske i första läget för dig som inte är inne i hästvärlden eller i travet om igenkänning. Jag vågar lova att vi alla känner någon. Ni vet, den där personen som från läktaren eller soffan vet precis hur en passning ska slås, ett skott ska avlossas eller ett stavtag tas. Vi finns inom travet också, ska ni veta, och kallas staketkuskar. Personer som från sidan vet exakt när en kusk ska dra i högertömmen och köra på. Personer som reagerar starkt när det körs invändigt av en häst som det inte ska köras invändigt med. Och personer som, där man vet exakt när den givna vinnaren inte vann. Jag är idag och hälsar på hos Johan och Marie Lundqvist. I över 30 år så var Johan en av världens bästa staketkuskar. Tills Marie en dag tröttnade och gav honom en utbildning på travskolan. Välkomna!
Tack!
Tack!
Vad fick dig att komma på den idén, Marie?
Efter de här 20 åren som vi har varit tillsammans,
ja,
så har Johan alltid varit väldigt hårt arbetande och engagerad i sitt jobb. Och när han kommit hem väldigt trött och suttit i sin fåtölj och så alltid tittat på sitt trav. Han har också följt mina intressen som löpning och varit jätteengagerad i det och följt med mig. Och så tänkte jag så här att nu när han fyller 50 år, så han är inte lätt att ge någonting. Han vill Nej. Inte någonting ha, och han är inte helt enkel att ge någon saker till heller. Utan, för han gör aldrig det som inte, han gör aldrig något som inte han själv vill. Och så tänkte jag, nu ska han få göra någonting. För att han... när jag fyllde år en gång så fick jag en golfkurs, vilket jag inte alls var intresserad. Så lite där,
visst
när du sa innan, så tänkte jag så här att han ska få igen lite. Nu ska han få gå en kurs. Och det var lite så här, jag tänkte, kommer han göra det eller inte? Det får jag se. Så att jag gick in och sökte lite på Åby travskola och kollade lite, och så såg jag någon Sanna där som var någon kontaktperson för just travskola. Och då var det ju de här att man kunde få 7 gånger.
Ja.
Så jag mejlade henne och det var jättenoga med att skriva att det ska vara en 50-årspresent till min man, så du får kontakt med mig och så här. Så jag tror jag mejlade henne flera gånger för att det får liksom inte, så att hon inte skulle
försäga sig.
Ja. Så den här dagen jag skulle ge det, för han ville absolut inte ha något kalas eller inte någonting. Han ville åka bort på sin födelsedag. Så vet jag att jag la ett kuvert till honom och så fick du öppna det. Jag gav det nog till och med någon dag innan, tror jag.
Ja, det gjorde du.
För det är ju 3 år sedan eller någonting nu. Så när du öppnade den så visste jag inte om han skulle bli irriterad och säga nej, det här vill inte jag gå på. Nej. Eller det är ingenting för mig. Men då såg jag på minen att han såg faktiskt väldigt glad ut. Och okay. Så sa han så här. Alltså, ja, han såg jätteglad ut. Och så var det inte mer med det. Så stoppade han ner den här kuvertet i byrålådan. Och jag tänkte att han frågade ingenting. Sen började han närma sig. Så började han säga, vad ska jag ha egentligen? Och då märkte jag att han började bli lite nervös. Och vad han skulle köpa med sig och allting. Och började hålla på och ta upp pappret och kolla. Och så var jag jättenervös inför första gången. För jag tänkte, vad kommer han säga när han kommer hem? Och när han kom hem så var han helt, helt fascinerad. Och sa, det är det bästa jag någonsin har fått, Marie.
Okej.
Så det var jätteroligt. Och sen gick det varje gång när du kom hem därifrån så var han jätteglad.
Fantastiskt.
Ja.
Vad var din känsla? Den spontana känslan, var det liksom glädje när du fick det paketet? Du kanske tänkte att det var en resa?
Ja, den spontana känslan var att man var ju lite tveksam. Så. Men jag var glad för det.
Ja.
Jag tänkte att nu ska vi få prova.
Ja.
Men som frugan sa det, så var det ju lite tveksamhet när det började närma sig.
Ja.
Blev man lite nervös, eller inte lite nervös, jag var nog jättenervös.
Ja.
Första gången jag åkte ut hit. Men det har nog aldrig känts bättre.
Vad tänkte du när du kom in där på... Vad var din bild av travskolan när du kommer in där?
Alltså den bilden jag hade med mig, det var ju att då skulle man lära sig att ta hand om hästar och köra häst. Det var ju den bilden, va? Häst för mig, det är ju en sån travhäst som
en
ser,
stor häst, stor,
som jag ser där ute. Så
ja.
När jag kom dit och så började vi prata och lite inledande av vad vi skulle göra, och så fick vi gå och hämta hästarna.
Ja.
Och den var en halv meter hög ungefär, när man fick hämta. Så att nu fick jag hämta en häst som heter Lira, kom ihåg, det var första gången. Så att hon var lite högre än de andra, men
ja.
Det var spännande att se att de kunde dra omkring mig också. Det trodde jag inte att de kunde.
Nej.
På något sätt. Men det var ju inte vad jag hade förutsatt mig.
Nej, det blir lite. Jag
har själv varit travskolan. Vad är detta? Tanken var, varför ska jag göra det här? Men den förstår man ju sen under resans gång varför man ska göra det.
Ja.
Men det var det bästa jag någonsin har fått. Jag blir lite rörd när jag sitter och tänker på det faktiskt.
Ja, men det är härligt.
Ja.
Det är ju så det ska vara.
Det var kärlek direkt till hästen.
Det var det?
Ja, det var. Jag hade aldrig umgås med hästar på det sättet förut. En gång hade jag umgås med hästar. Jag hade kört travhäst en gång tidigare. Och jag tror jag var 9 år gammal då.
Okej. Okay. Så du har aldrig varit hästar någon gång i ditt liv?
Inte annat än framför tv och trav.
Precis. Vi pratade lite om det här med just det här att titta framför tvn och så. Var det någon gång risk för tvns liv när Johan satt där och kollade på travet? Eller hur reagerade han? Så hur var han som staketkusk?
Väldigt hög ljud.
Det var det, ja.
Väldigt hög ljud.
Ja.
Mm. Så det... Hur svårt ska det vara?
Ja, precis.
Det hörs ända ner i trappuppgången.
Jo, men det, alltså, är man engagerad i någonting så då tycker jag att det är okej att vara det.
Ja.
Faktiskt. Ja, då får man vara lite högljudd ibland när man tycker att folk är fel. Även fast man kanske har en annan inblick i det nu.
Ja.
Så är det.
Jo, men jag kan tänka mig att det, liksom, det behöver inte gå till. Man kan väl förbanna för en sån sak, men det går aldrig mot person.
Nej, nej. Varför ska jag bli arg på personen?
Nej, nej.
Jag känner inte personen.
Nej.
Jag blir arg på situationen. Varför?
Precis, ja. Precis.
Frustration känner man.
Men så är det ju när man är en känslomänniska i det läget. Då är det ju... Och de känslorna, de twistade runt exakt där egentligen när du fick sätta dig bakom Lira och köra då?
Ja, det gjorde det. Alltså, det var inte lätt.
Nej.
Det var inte alls lätt kanske. Men det var kul.
Ja.
Det är det roligaste jag har gjort.
Ja.
Och jag har gjort mycket. Jag har kört bil fort, jag har kört MC fort. Men det här slår allt.
Vad kul. Ja, det är ju en speciell känsla.
Det är en speciell känsla. Får göra det tillsammans med det där djuret.
Ja. Kommunikation.
Kommunikation.
Men ni var också, vad jag förstår, ett gäng i ungefär samma ålder som kom in.
Ja, det var vi. Det var jag och Benny. Och så Lajen.
Okej.
Okay. Ja. Jag var i samma grupp där. Men jag tror det var jag och Benny först. Sen fick vi byta kurs.
Ja.
Så då blev vi 4 i samma ålder.
Ja.
Som körde.
Ja.
Och det var jag och Benny, Lajen och Stefan.
Fanns det någon risk i den här gruppen att det blir racing mellan er?
Överhängande. Men man får ju tänka på hästen också.
Ja, det är klart.
Travskolans hästar får ju gå rätt mycket, så man får ju tänka därefter.
Ja.
Men det fanns risk för det. Men man fick ju hålla igen lite.
Ja.
Men jag gillar att vara först.
Okej. Okay. Var liksom... när du kom upp på storhästen sen då... Vad tänkte du där?
Ja, första gången var... Ja, första gången var nog äntligen.
Det var det.
Jag. Ja. Äntligen ska jag få köra en stor häst. Det var ju därför jag var där.
Ja.
Kanske. Och då var det nog fullständigt lycka. Då var det helt perfekt. Det hade inte spelat någon roll vilket väder det var, utan det var helt perfekt.
Allting var perfekt.
Ja. Ja. Selningen gick till och med bra den gången. Faktiskt.
Ja.
Det är så jävla svårt att beskriva. Det var så svårt att sätta ord på den känslan. Perfekt är nog det bästa jag kan komma på.
Ja. Jag brukar säga att jag har liksom fått den här känslan. Liksom, när det är en enda hästkraft men en jävligt mycket starkare känsla.
Ja.
För det är ju lite det blir när man sitter bakom. Det är en enorm kraft. Alltså.
Ja, det är kraft och kommunikation. Jag gillar att du kan. De är ju så lyhörda.
Ja.
Framförallt är en häst på travskolan som var väldigt lyhörd. Det var Lady.
Okay.
Väldigt lyhörd är när man lätt att kommunicera med i munnen. Och det är svårt alltså att beskriva vad man känner i det läget.
Men du nöjde dig ju inte där med att gå travskola.
Nej, varför stannar vi det?
Ja, precis.
Jag fick ju bli B-tränarkurs. Efter första terminen sen fick det bli B-tränarkurs.
Det var det där med skygglapparna. För jag märkte att alltså, vi har varit väldigt, väldigt tajta, Johan och jag. Vi har alltid liksom gjort allting nästan tillsammans.
Ja.
Tror jag, resor.
Vi har gjort allting tillsammans.
Ja, vi har alltid varit. Och det var kanske lite därför också jag kände att ibland behöver man ju sin egen tid.
Ja.
Och då fick jag alltid lite dålig samvete. För Johan, han satt där med i sin fåtölj.
Titta
men,
på V75.
Ja, när jag märkte sen att för du frågade mig några gånger så här, du måste vara med på den här resan och vi kan göra det tillsammans. Men jag var ju inte alls där med hästar, för jag har alltid varit jätterädd för hästar. Men det var nog då du fick de där skygglapparna och liksom ingenting ska få stoppa mig. För plötsligt så märkte jag att du var inte hemma knappt. Det var skygglappar på och du körde ditt eget race.
Ja.
Och då kände jag mig, vad kommer det här ta vägen liksom? Det var inte riktigt, och det är lite komiskt eftersom det var jag som gav Johan den här presenten då. Att jag räknade inte med att jag själv blev liksom osidosatt, det var inte det som var...
Det skulle inte ta det.
Nej, det skulle inte. Men du körde på ändå.
Mm. Jag såg ju det, skygglappar på.
Och jag...
B-tränare, det var målsättningen.
Var det... Hade du köpt häst, funderat på att köpa häst eller hur?
Ja, den tanken kom andra gången på travskolan.
Det gjorde det?
Ja, ja. Då fanns den där. Så att då var B-tränarlicensen redan i huvudet.
Det var det?
Ja, det var det.
Och började kolla annonser och stamtavlor och
hela? Nej, jag hade väldigt god kontakt med Admir Sukanovic.
Okej, okay. Standenko.
Och har fortfarande.
Ja.
Hjälpt mig mycket i det här.
Ja.
Så att... Det var via han. Jag började titta och leta efter häst.
Men hur kom du i kontakt med han? Hade du det
sen via travskolan.
Via travskolan?
En av våra lärare och Nina har jobbat där. Så vi fick ju åka upp dit.
Okej.
Okay. Och då fick jag åka upp och hjälpa till att köra häst där uppe.
Okej.
Okay. Så att jag var där uppe en hel sommar. Mm. Det var den sommaren.
Det var skygglappsommar.
Skygglappsommar.
En hel sommar. Jag åkte upp varje dag.
Ja.
I princip. Förutom onsdagar tror jag det var. Och det var ju under samma veva som jag skulle börja ta B-tränarlicensen och hade bestämt mig för det. Då ville jag ju köra så mycket häst jag kunde för att lära mig.
Ja, precis.
Så då var det en hel sommar varje dag.
Åh, jävlar.
Från vecka 28 till vecka 32.
Där kan man ju prata från 0 till 100 bara så där direkt. Alltså, det är ju...
Ja, det gick fort, men det är väl jag kanske.
Ja, ja men det... Men och då... Köpte du en häst av...
Då köpte jag en häst av Staldenko när jag var färdig B-tränare. Så köpte jag Insett Ekus utav dem.
Okej.
Okay. Han var 6 år då.
Ja.
Nu är han 8.
Hade du kört han innan?
Han hade nog hunnit fylla 7. Mm. Det är lite så. Mm. Han hade kört en gång innan. Och då var han knölig och dålig.
Alltså?
Ja. Ja. Så när vi åkte, när jag skulle köpa så fick jag åka ner och göra ett litet böjprov och se så att han var fräsch och okej. Och det var han. Så att det är en livskamrat nummer två. Ett sitter där.
Ja, precis. Och så hade då i det läget.
Ja, hade, och han har fortfarande bra kontakt.
Ja.
Så han, han har hjälpt mig mycket där också.
Fan, det är fräckt alltså. Det är spännande att se liksom med de här lådor man öppnar vart de tar vägen.
Ja.
Så då var det första hästen.
Det var första hästen.
Ja. Och hur liksom, när du hade kört den biten och kommit in där så... Vad tänkte du nästa steg eller vad tänkte du liksom...
Kollegan Benny
ja.
Och jag, vi har ju en firma ihop där vi har satsat hårt på travet.
Ja.
Där vi har x antal hästar som vi äger.
Ja.
Och jag gör ju lite när jag sa att Insert var den första hästen jag köpte. För jag köpte nog den. Jag gick nog igång med firman först om jag kommer ihåg rätt.
Okej. Okay.
Mm.
Ja.
Men den första egentränaren är Insert.
Ja.
Så firman köpte vi, har vi ju i dagsläget så tror jag vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 hästar var hon en nionde trillade ner i, kom ut ur mamma i förrgår.
Uppfödning med?
Ja.
Vad spännande.
Ja.
Det är 9 hästar på 3 år och uppfödning och den här, det mm. kan man prata om resa.
Ja, och det är ju kul med uppfödningen. Ja. Att se från, nu tränar man ju inte dem själv, men man är ändå med och följer upp dem och ser det första stapplande stegen och så hela vägen upp.
Det är ju hela drömmen från noll, absolut noll till liksom, den ligger ju i fölet.
Ja, tyvärr har jag varit med och förlorat 2 också.
Ja, det är ju risken med det hela. Mm. Men liksom, Insert kommer inte start?
Vi ska starta på torsdag.
Okej, okay. Så det är jag.
Ja.
Men det är inte första starten eller?
Nej. Det är inte. Han startade, han har faktiskt sprungit in lite pengar också.
Så det ja.
Ja. Jag tror det är 55 000 för mig.
Fan vad roligt.
Ja.
För det är ju ändå,
det är... Ja, det primära är ju, travet är ju, det är ju en tävling.
Ja.
Det är jättekul att träna och hela den biten, men just tävlingsbiten är en stor del av det.
Det blir lite annat adrenalin över hela.
Ja, speciellt när man kör själv.
Ja, just det. Jag har nästa steg i den här trappan. Kusklicens, det har du också tagit?
Ja. Ja.
Och det gick bara så där med?
Ja, det gick fort.
Ja.
Det gjorde du.
Och jag måste ställa igen den här Marie, för jag menar, du sitter där nu på läktaren och ser vad som händer med både B-tränare och kusklicens och alltihopa. Vad får runt i ditt huvud?
Nej, men som jag sa innan så då tänkte jag hur hamnar vi här nu då i vårat äktenskap och allting. Men sen måste jag faktiskt säga att på resan som gick lite vidare där och så kände jag faktiskt att jag beundrade honom verkligen.
Ja.
Och alltså såg ju att han var så himla intresserad så jag kan inte annars säga att jag har ändå muntrat upp dig till att, eller uppmuntrat dig också att fortsätta och ta det här kusk.
Ja.
För att han är ju liksom klippt och skuren som detta.
Ja.
Så där, och på den vägen så kände jag nog att jag skulle aldrig hindra dig. För jag tror att det var det som du var rädd för också.
Ja, det var det. Mm. Jag säger det. Skygglappa på.
Ja, det var lite den biten just.
Ja, för du visste så hade hon bett mig så hade jag slutat.
Okej.
Okay. Mm. Just i det skedet kanske.
Just i det.
Men inte sen.
Inte sen. Men just då hade jag hört.
Men jag har ju varit med honom också och sett nu liksom att han är jätteduktig.
Ja.
Väldigt driven och han är så klippt och skuren på detta. Även om jag klagar ibland på att du inte är hemma.
Nej, man är inte hemma mycket.
Det är inte så att ni behöver investera i nya fåtöljer löpande här nu då i dem så att de Nej. Slits aldrig ut längre.
Det händer inte. Det är väldigt sällan. Jag hade faktiskt igår hade jag en hel dag ledig från hästarna. Men det är första dagen på, jag vet inte hur länge.
Nej.
Men det är ju tack vare att man håller på ställen där man har folk som kan ta hand om.
Ja, precis.
Annars hade ju det inte gått.
Men du har inte alla 9 hästarna, om man säger, som här runt omkring Göteborgsområdet där du bor, eller?
Ja, totalt är ju 11 hästar om man räknar dem.
Hur kommer det fram?
De två som jag tränar själv är ju inte med, de 9.
Ah, okej.
Okay. B-tränarbiten kör jag ju helt själv. Det andra är ju Benny och ägare och uppfödare.
Okej.
Okay. Så
B-tränarbiten går lite vid sidan
av
det?
Den går vid sidan av. Så att det är Benny och äger hästar, där är det 9 hästar. Där har vi även med i ett kallblodsprojekt med uppföljning.
Okej, berätta om det.
Det är ett projekt, det är Fredrik Fransson, Frasse som han kallas, som har jäkligt fin uppföljning med kallblod.
Ja.
Och då är vi med på ett sto som heter Tangensiril. Och vi har ett kallblod som heter Monster Romeo.
Ja.
Som är 1 år nu då.
Okej.
Och så har vi ett på väg också. Och med, ihop med honom äger vi även ett kallblod som heter Ingbris. Som vi köpte på klassektionen. Som är 2.
Ja.
Och så äger vi ett kallblod till som heter Wallstadodin. Som är tränare för Öystein Tjomsland.
Är det 4 kallblod du har räknat till nu då? Eller?
4.
Och du var jublande glad om du är hemma med kallblod från första början, eller?
Nej, det var jag inte.
Det var du inte?
Inte något.
Nej.
Jag tyckte att vad fasen ska vi ha kallblod, och det finns bara tävlingar där uppe i norr i princip.
Ja.
Men Benny ägde ett kallblod, han var fascinerad av dem och han har vänt mig. Ja. Det är otroligt trevliga djur, och jag tror att man kan, om man kan sprida kallblodsporten ner till söder, så tror jag att vi kan få in mycket fler folk i sporten här nere. Mm. Om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, jag säger inte emot det. Jag är otroligt fascinerad själv av kallblod, hur de är som hästar och alltså vilka kraftfulla djur de är. Så jag säger absolut inte emot det.
De har en egen vilja, och det är ju det som gör dem så fascinerande, för de har verkligen en egen vilja.
Ja.
De är inte som varmbloden. Varmbloden vill ju gärna göra som vi ber dem.
Ja.
Kallbloden, de bestämmer nog lite själva.
Det är lite mer katt över dem då i det läget egentligen.
Det känns så i alla fall.
Ja.
Nu är jag ingen expert på kallblod, men de är jäkligt fina.
Ja. Ja, det är... Ja, jag skulle själv faktiskt kunna tänka mig att äta och träna. Liksom,
om det fanns propositioner skrivna här nere för kallblod, så tror jag att då skulle vi kunna öppna den sporten här nere också. Och då skulle vi kunna få in folk som inte ens har tänkt tanken på att vara på en travbana.
Nej. Precis.
Men då, det är ju ett sätt att bredda sportens vara.
Jo, men så är det ju. Ja. Och man får, det gäller ju egentligen alltid. Man får ju tänka lite och vara lite nya banor och nya idéer och nya tankar.
Ja.
Det här projektet ni driver, liksom, vad är planen och målet med det?
Nej, det är ju Fredrik Fransson där uppe. Han driver det. Han är otroligt driven och duktig entreprenör överlag.
Ja.
Men så har han börjat med det, eller börjat, han har säkert hållit på jättelänge, långt innan han kände mig och Benny.
Ja.
Men det projektet, det är ju för att, han är en ambassadör för kallblodsporten, tycker jag. En riktigt bra sådan. Och han har väldigt bra, fina hingstar, och han sätter bra ston på dem. Och det kommer ut bra, fina föl.
Det är för att utveckla
rasen? Ja, det är för att utveckla kallblodsporten överlag, och travet.
Ja.
Det är därför jag är med i det, för jag tycker att kallblodsporten kan få ta lite större plats även här nere i söder.
Ja.
För jag tror att det kan, som jag sa, få in mer folk i travet. De är fascinerande djur alltså.
Ja. Vi har en situation som jag har hört talas lite om, som jag tror hände för ett år sedan. En elitaktion.
Ja. Stämmer.
Ja. Du åkte upp med Benny, ni skulle titta, hörde jag.
Ja, vi skulle titta. Det var en erfarenhet. Man skulle bli rikare och gå på hästaktion.
Ja.
Ja. Så vi var där och tittade, och jag gick länge ut i stallarna och tittade. Och sprang förbi en fux där ute. Såg ingenting till Benny. Jag bara tittade på fuxen. Jag hade öronen bakåt och såg allmänt otrevlig ut.
Okay.
Det var inte ord. Men det var något i ögonen på henne. Och jag tittade på skyltar och såg hon hette och... Sen var det inte mer med det. Sen gick vi in och skulle påbörja aktionen då. Då blev det några öl.
Hade du koll på stammen, om man säger,
ja,
så du visste vad det fanns bakom?
Det var så här att hennes stam, där den innehöll pappan på henne, det var SJs kaviar.
Ja.
Och de två fölen som jag hade förlorat var efter SJs karriär.
Ah.
Så det var därför jag tittade lite extra. Så.
Ah.
Så jag ville ha en SJs karriär. Ah. Häst.
Ah.
Så att det var lite därför också. Men just att det första intrycket, det var när jag gick förbi henne där ute. Fux, öronen bakåt. Tyckte kanske inte att hon borde vara där alls.
Nej, precis.
Faktiskt.
Point.
Ja. Så det blev väl så att auktionen började där inne. Så det gick ju länge. Hon var rätt så långt upp i listan så att det tog ju tid.
Ja.
Och det rann väl ner en öl eller två.
Ja.
Kanske rent av fyra.
Okay.
Och sen så gick Benny iväg och skulle handla öl. Och det tog sån jäkla tid. Och så kom ju den här vitaminbrodda ut då. Och då kunde jag ju inte låta bli, utan då var ju handen där. Och så då blev hon ju min när jag satt där. Och Benny kom tillbaka med ölen och undrade vad jag hade gjort.
Okej.
Och han blev lite grinig också. Du kan ha fan köpa hästen, inte här. Men så blev det. Så fick han följa med ner och skriva på papperna och hämta lite hästpass och grejer och vad det var vi fick där nere.
Ja.
Och betala för en häst. Så då var det den bocken struken i den fickan också. För man ska ju ha gjort allting i trav.
Ja, precis. Du körde både ja. Att besöka en auktion och ja. Köpa direkt. Och.
Ja.
Vad tänkte du, Marie?
Jag var ju inte med som sagt. Utan jag var ju hemma. Och får ett meddelande på sms. Johan brukar alltid liksom rådfråga mig innan han gör några större grejer. Men det kommer till det som vi har köpt en häst. Och jag skriver tillbaka: vad menar du? Ja, för plötsligt var det vi. Vi har köpt en häst. Och då talar han om att han har köpt en häst för, ja, för jag kommer inte ihåg det var det, men det var ju för ett antal kronor. Och okej. Vad ska du ha hästen någonstans? Ja, det vet jag inte. Jag ska planera här. Och sen dagen efter kom ett... För jag tänkte bara okej. Okay. Jag tänkte inte så mycket då. Men dagen efter på morgonen tidigt. Kanske eller något ur kroppen. Och
inte lätt.
Så kom det ett sms. Jag mår inte så bra. Och jag tänkte så här att jag svarade på sms också tillbaka. För det var... vill inte ringa tydligen. Och jag tror jag vet varför du inte mår så bra. För jag tror att du har en stressreaktion i kroppen. För du beskrev symptomen att du kände lite skakningar i kroppen. Sådär. Så du var nog på grund av hästköpet. För det är klart att det är inte bara att det kostar dig pengar. Utan det var ju också det vad du ska liksom ha hästen. Och hur du skulle få ihop allting. Och transport hem och allt. Men jag tror att du var lite mer orolig, för du kände dig nog inte så bra just då.
Nej, det då kände man sig inte så bra. Sen om det beror på det eller om det beror på ölen, det kan vi ju tvista om.
Men jag tror, och jag var inte så arg heller. Jag var faktiskt inte arg för att du liksom inte rådfrågade mig eller sa vad du skulle köpa. Eller att du hade redan köpt, att du köpte innan du frågade heller. Men, för jag är van ändå att han brukar alltid lösa alla situationer som han ger sig i. Det gör han alltid.
Ja.
Så att det lugnade sen. För du ringde också sen till mig och så sa du det att, ja men nu hur har du löst det här då? Så jag då, ja men jag har löst det så och så. Och, det fixade. Och då lät du lite lugnare.
Ja men det löste ju sig. Allting löste sig. Bitarna föll på plats.
Ja.
Sen fick jag ett litet sms lite senare också. Jag vann. Och det vet jag inte om du vet.
Nej.
Att han vann också.
Jag säger att jag som sagt var jag kom ifrån spelet. Så jag hade pluggat rätt hårt inför elithelgen. Alltså själva spelet.
Ja.
Och så sitter jag och Benny. Sitter jag och plitar ihop min rad. Och bestämt mig. Den får inte kosta över 1000 spänn. Man måste ha gränser för vad man håller på med. Och jag var väldigt inne på Jörgen Westholms stall. Jag hade form och alltihop. Så jag sitter och plittar upp raden med den utgångspunkten. Och så har ju Västholm med två hästar i avdelning 2. Då var avdelning 3. Det är lite grumligt så. Men så satt han upp sig själv på den ena hästen och så Oskar J. Andersson på den andra hästen. Och dagen går och Västholm galopperar och Oskar J. vann det loppet. Jag hade 8 hästar i loppet och tappade på att jag tog bort Oskar J. då för att sa det till Ben att Västholm sätter nog upp sig själv på bästa hästen när en vinnarskall. Ja, det vi gick ju vidare då. Ingen riktig koll på vad värdet var på alltihop det här. Men så, när allting kom till kritan så fick jag 6 rätt på V75. Ingen koll på värdet eller någonting, utan vi gick bort till stallbacken. Och satt oss där borta, på fiket där borta. Så öppnade jag telefonen och tittade och så... Fan, jag fick ju 6 rätt, så jag kollade vad det var värt. Och det stod det 108 600 kronor.
Nej!
Jo. Och min första tanke var att slänga telefonen i backen. Med tanke på att jag hade missat på en Västholmhäst.
Ja.
I avdelning 2.
Fick fan.
Men hon blev nästan gratis.
Ja. Mm. Ja, det ser vad det är.
Mm. Ja. Så det... Det var en del av historien.
Det var lite lustigt egentligen. Mm.
Ja, det finns ju just det här med att välja bort hästar och sånt om man spelar. Eller längre ifrån, den vet man ju exakt var den landar i. Men det är också rätt då att sitta där och så spontant köpa en häst. Mm. Och sen nästa då på en
få betala den.
Ja, precis.
Ja. Så det var väl en liten solskensgrej. Men jag hade hellre haft 12 miljoner för det hade blivit om jag fått 7 rätt.
Ja, det är klart. Ja, det kunde bli några mer hästar på nästa auktion.
Ja, kan det bli den god.
Ja, precis. Men hur går träningen med den här hästen nu då? Hon är 2 år nu då?
Hon är 2 år. Och det går bra. Hon har fått vila nu de sista 4 veckorna. Men nu ska hon gå igång imorgon igen.
Ja.
Och jag är på ett ställe där jag får köra och iväg och träna och så. Så att jag har flyttat ifrån Lunegård. Utan jag är på ett annat ställe som heter Juthult.
Ja.
Ett rent hästparadis är det ganska.
Det är va?
Ja, det är det. Är 3 hektar hage och...
Ja.
De har det bra.
Ja.
Så att jag får ju köra nu när jag tränar. Jag vill inte träna på skogsvägarna, vilket jag gör då och då ute och, och kör där ute då. Men när det är barnjobb så får jag ju köra.
Ja, precis.
Så båda 2 tränar imorgon.
Eller?
För han startar ju på torsdag så han får träna idag. Eller imorgon menar jag.
Ja. Kul.
Ja, det är roligt. Ja, det är just stunderna med hästen man har på. Det är inte skotta skiten som är roligt, utan det är ju stunderna med hästen som är roligt.
Ja.
Så att det är ju det man lever för när det gäller den biten. Men jag är ju inte hemma så ofta heller.
Nej, för en annan tanke om man säger som så här med så många hästar. Hur gör du för att se dem?
När jag hade en tävlar där uppe, Valstaodin, det är ett väldigt bra kallbord.
Ja.
Nu har han underpresterat lite, så nu har han fått vila en stund och är igång och tränar igen. Då åker vi upp och tittar när han springer i de här loppen som är 200 000 kronor i loppen och de här bitarna. Då åker man ju upp och tittar.
Det är det.
För vinner han så betalar han ju resan.
Ja, det är klart.
Ja. Så att då åker vi upp och tittar. Det fölet som kom ut här i veckan, den har vi i Lerum.
Okay.
Och hos Mats Olsson som är där ute.
Ja.
Och där har vi även tvååringen som han tränar.
Ja.
Så att de och Robin Hood som vi är med och delägger också. Så där har vi ju 3 hästar vi kan hälsa på ett och samma ställe.
Okay.
Och sen har vi 2 hästar hos Oskarssons. Nere i Blädingeås.
Blädingeås, ja.
Har vi 2 hästar också.
Ja.
Så det är lite resande.
Ja, är det hur många av hästarna är så att säga starthästar då egentligen som går ut i lopp?
Då har vi ju Walter LPC. Den köpte Benny och jag på auktionen på Åby.
Mm.
Det är ju starthäst. Monté på honom.
Mm. Mm.
Robin Hood startar också. Monté. Och sen är det Valstaden som är starthäst.
Mm.
Resten är unghäst. På tur att starta. Jag har en Önas Kasim har vi nere hos Oskarsson. Blev det i års.
Ja.
Och så har vi Priscilla som är ute hos Mats Olsson. Och vad den nya ska heta, det har vi inte bestämt än.
Alltså det gick inte lika snabbt med namnet på SJ. Eller är det Fölet med jag tänker på?
Fölet, ja. Det vet vi inte vad det ska heta än. Nej. Och sen har vi Kallblod då. Ingbris, hon är 2.
Ja.
Och så har vi Monster Romeo som är 1. Som vi är med på för avens skull om man säger så.
Ja, precis.
Letar efter en bra tränare på den för det är väldigt bra stam.
Ja.
Så det är, vad har vi mer? Det är väl allt va? Och det är 9.
Ja, jag räknade faktiskt inte efter, men
det är nog allt. Jag har nog glömt det.
Är det verkligen så att alltså, de här resorna till det kan jag nästan fråga dig då, Marie, är det bara 200 000 kronors lopp som han åker på, eller?
Nej.
Nej.
Nej. Det är det inte. Han åker, jag har faktiskt märkt också med mer och mer. Så från det att han var så intresserad av spelandet och sånt innan, så märker jag att det är, nu är det hästarna som går före allt, bara så. Hästen i sig, alltså själva hästen. Och han har varit så otroligt driven just med just, man tänker vinter och åker långt varje dag för att liksom alltid prioritera sina hästar först, sina 2.
Ja.
De som man har, vad ska man säga, jag kan inte skilja riktigt, jag är inte så engagerad i de här andra delarna. Nej, som du och Benny har, utan det är ju dina 2 hästar där som...
Det är de som är 1.
Ja.
Det är ju, igår var det ju lite abstinens. När man inte var där.
Precis. Mm. För att få större driv till idag då.
Ja. Så idag är det ju häst från det vi lämnar här, så är det ju hästar hela dagen.
Ja, det är det.
Ja, det är det.
Men jag har ju hört också det här att du åkte upp till Östersund också.
Ja, ja. Ja.
Och då var det inte 200 000 kronor i...
Nej, det var 30 000 kronor. 25 000 kronors lopp tror jag då.
Ja.
Ja.
På det som kallas lunch.
Lunchdag.
Ja.
Vi flög upp.
Ja.
Så det stämmer. Det är lika roligt det.
Precis.
Ja. Så att det... Ibland gör man tokiga saker. Det kanske var en tokig sak, men vi hade jävligt skoj. Hästen galopperade dessutom. Så att det, i sista sväng.
Se det, ja.
Ja. Ulf Olsson kör.
Ja.
Så att det kanske inte var den mest lyckade trippen på det sättet, men det var en upplevelse.
Ja.
Och man fick träffa hästen.
Ja. Mycket handlar väl om upplevelser egentligen i allting som...
Ja, det gör ju det. För det kan omöjligt handla om ren vinst i ekonomi, för det är det inte. Ja, det här är ju upplevelse.
Ja.
Det är ju så.
Även fast ni fick ta taxin.
Ja, men det var inte den gången. Det var inte den gången. Vi var uppe en annan gång här nu för ett tag sedan. Och då flög vi inte, utan då valde vi att lita på SJ. Och man kan tycka vad man vill om det. Men det blev försenat.
Ja.
Så då skulle vi till Gävle. Och det var en av de lite större tävlingarna där Vallstaden skulle ställa upp.
Ja.
Så då skulle vi till Gävle. Och så kommer tåget in för sent och det andra tåget lämnar i princip. Hade vi sprungit så hade vi nog fan sett det andra tåget åka ifrån perrongen.
Åh,
jag fick tag på biljett så vi fick åka till Uppsala istället med tåget.
Ja.
Och därifrån tog vi en jävla taxi till Gävle. så det... Men då var det också en sån där, det är en liten kul grej att berätta så, när man har smält tanken att Det var ju då han skulle tjäna de här bra pengarna. Då.
Ja.
Final i dubbelkuppen och hela den biten. 200 000 i första pris. Och så galopperar han.
Ja, det lär givet.
Men, och presterar inte som han ska helt enkelt.
Nej.
Så att, men han gick i mål. Eller om han galopperar, han var bara... Han ville helt enkelt inte bara den då. Så att, men nej, det var en upplevelse.
Precis.
Fick lägga ut lite pengar och lite skoj och lite tråkigt också naturligtvis. Man blir, som tävlingsmänniska blir man ju besviken för stunden. Just då blir man besviken. Och det har ingenting med hästen eller prestationen eller någonting. Det är just att man vill vinna.
Ja.
Och just då blir man besviken. Då får du det läget, det försvinner på en kvart. Men just då är man det.
Ja.
Så är det bara. När man vet att man har häst som kan vinna.
Precis.
Då blir man besviken.
Så efter den första 15 minuterna, det är liksom ingenting då man ska bara inleda samtal med dig precis?
Nej, inte just då. Inte om just själva det loppet. Det kan vi hoppa över. Och där är det nog Benny och likadana. Faktiskt. Men det går över och så får man gå och prata lite med hästen i lugn och så kommer det där tillbaka igen. Det är ju hästen som gäller. Ja. Vi måste tävla på hästarnas villkor, så är det bara.
Ja, man måste hantera dem
där efter också. Det är så.
Och det tror jag alla som håller på med häst och som är inne i den biten, just det här med att det spelar liksom ingen roll egentligen hur dåligt en tävling eller träning har gått. Så efteråt när man får den där stunden och man liksom bara...
Ja.
Så är liksom allt är förlåtet.
Jajamän, det är så. Läget. Det spelar liksom ingen roll. Utan du får så mycket tillbaka av det här så att det är faktiskt förlåtet efter det. Bara några sekunder. Men ja. Man måste få vara besviken också när man är tävling. Ja. Kan man inte vara det, då du måste få känslomänniska i det hela.
Ja, men så är det ju. Det bygger ju på mycket, mycket känslor alltihopa.
Ja, det gör det.
Om man tänker på den delen då, så har vi ju nästa läge egentligen. För jag har hört lite att du har ju inte nöjt dig med att stå vid sidan av i det här läget, Marie.
Nej, vad tänker du på?
Du har själv börjat engagera dig lite.
Mm. Det blev väl i augusti förra året. Det var nämligen så att min mamma gick bort i cancer. Jag har haft mycket med henne att göra innan när hon var sjuk. Men sen när jag såg också att Johan hade så... jag följde med några gånger upp och tittade när han sköt om sina hästar på Dunevar när han hade dem där. Och jag kände lite avundsjuka. På något sätt, för att man såg verkligen vad hästarna gjorde med Johan. Att han, det gav dig verkligen mycket kärlek.
Ja.
Och så sa jag så att jag vill försöka kunna hjälpa honom. Och dels få lite mer samvaro med min man, givetvis. Men så tänkte jag att jag måste våga utmana mig själv och få bort den här rädslan för hästarna. För jag tror att det har ju liksom... Det har du säkert märkt också. Att jag har varit så jätterädd. Det räcker bara att hästen gör någonting med huvudet. Så liksom tror jag att den ska hoppa på mig eller någonting.
Aha.
Men i vilket fall så sa Johan själv att du kanske ska anmäla dig till travskolan. Nej, det ska jag absolut inte göra. Men sen då när min mamma gick bort så tänkte jag att nej, jag gör det. Så får jag se vad det är han liksom... Aha. Har blivit så frälst i. För jag ser ju också att han har hittat många vänner där igenom. Och är så engagerad och har verkligen roligt.
Aha.
Och jag anmälde mig. Och jag var jätte nervös. Det var vecka 34 i augusti förra året. För jag glömmer inte det. Jag var så rädd. Samtidigt som jag liksom tänkte undra vad det här är. Och det var också det du sa att man gick ut för att. Det var de här små hästarna.
Ja.
Men bara det var ju jobbigt för mig. Att liksom hantera hästen.
Alltså det ska vi också säga. Om det är sådana som inte är vana med hästar. De här små hästarna är ju inte kanske de enklaste heller. Det kan vi prata om djur med egen vilja.
Lite tjuriga också kunde det vara.
Små skäckisar och sånt. Så det är...
Och bara det här att man skulle försöka sig sela. Och,
ja.
Det var en jätteteknik.
Ja.
För mig. Men jag vet när jag körde ut där första gången. Och gjorde det. Och sen när jag kom hem. Alltså jag hade jätteglädje. Och det är ju också för att jag vågade. För jag berättade varenda gång när jag kom. Och det var ju de här 7 gånger skulle man pröva på. Jag tänkte det kommer jag bara pröva på de här 7 gångerna. För jag ska inte göra mer. Och så finns det någon som heter Elin där. Som på travskolan. Jag vet inte vad hon heter efter dem. Men alltså jag har henne att tacka jättemycket för det. Att jag... vågar och hantera hästarna. Och första gången då när jag fick köra stor häst, jag var jättelycklig. Faktiskt. Jag var verkligen...
Var du med då eller?
Nej, jag var inte med, men jag kände igen känslan, för hon pratade lika mycket som mig när hon kom hem. Ja.
Och det är ju alltid klockan när man är slut där, det är ju, slutar ju 8:30 eller någonting och den ska ringa hem, men då är ju du, då svarar han inte. Men då vill jag ju berätta allting som jag har gjort. Men det är ju en jätteutmaning att man vågar hantera, och det är ju jätteroligt. För jag vet, vi fick ju en lapp på travskolan också, vad man vill med det här, och då vill jag ju liksom kunna köra travhäst och sela ut och kunna vara behjälplig då när Johan som kusk, hade jag tänkt att han var med honom på hans, när han ju tävlar, men nu har det ju varit massa saker som har gjort så att man kan ju inte göra det.
Nej, precis. Men då skulle jag med som hästskötare.
Ja, men då måste det vara officiellt. Ja, jag tror du måste ha ett hästskötarkort idag.
Och fast.
Ja, kanske man
ska få komma in. Jag vet inte hur det fungerar. Då får vi se på torsdag. Ja.
Men jag vill, det är mitt mål i alla fall, att kunna vara behjälplig.
Mm. Och det är klart, alltså du, den här delen, det gör ju dig, när vi lämnar liksom den här coronabiten, alltså att du blir tryggare i, till exempel kan vara med mig på stallbacken, på tävlingar och sådana saker på en helt annan nivå.
Mm. Ja, jag har tänkt så. För, men sen har det aldrig varit lätt. Jag kan inte lära mig, för jag sa att jag ville lära mig från Johan. Ja. På hans hästar. Men du får gå och lära dig själv, sa du. Och det har jag nog förstått att det måste jag nu göra. För vi brukar, det går inte att lära sig
om honom. Lära sig på travskolan först. Och sen så får vi ta mina egenheter efteråt.
Självinsikt.
Ja. Men han är så otroligt driven. Alltså det är bara, jag kommer inte ens i närheten där. Med den biten. Med hästarna då, men... Jag har ett mål i alla fall. Ja. Långsiktigt mål, vill säga. Och dessutom vill jag också kunna lära mig kanske lite mer just med om travet också. Men jag har inte varit alls så insatt i trav och spel och så. Men just det där i nuet och närheten av hästen, det var faktiskt det som fick mig också att känna att jag inte tänkte så på min mamma heller. Jag stängde av mobilen och allting och så bara tog bort den. Och ja, det var läkande helt enkelt.
Bara i nuet.
Ja.
Umgås med din rädsla istället.
Ja, det fick jag göra. Nej, men jag kan inte nog tacka henne, Elin, på travskolan för det. Hon får en också att man utvecklar sig och vågar göra saker. Ja. Och tro på henne också, för att jag tänkte jag kan inte köra den här hästen här. Men...
Var ni fler när du gick, eller hur körde ni, alltså körde du så Elin satt i jämte dig då, eller var det
ja,
så?
Ja, det gjorde hon. Elin var med. Första gången jag fick köra, då var det någon som hette Eva som var med. Och
satt det var en dubbelsulken.
Ja, och då fick jag köra en väldigt het häst som heter Berra, tror jag. Och han är inte kvar där nu, för han var med i något annat. Han var väldigt het.
Okay.
Och det var jättesvårt att hålla emot. Men jag var inte alls rädd när jag satt bakom hästen. Det var ju det som var. Utan det är mer när jag skulle liksom sela och lyfta på hovarna och sånt. Men just den... Nej.
Du kunde njuta av känslan bakom där då?
Och nu har jag ju kört själv då också. Den hästen heter Ola Palema. Vi har den... det har jag kört fort. Inte enligt dig då, Johan, men det har jag gjort.
Ja, men det går ju fort när du sitter. Alltså du liksom, det är det där man sitter bakom en häst och du kommer upp i 20-25 km i timmen. Om du är där, så det räcker ju gott och väl.
Ja, det är fort.
Ja, det är det.
Det är jätteroligt. Så nu ska jag se fram emot den travskolan imorgon.
Kul.
Mm. Ja. Men för jag, efter de 7 gångerna så sa jag, ska jag fortsätta eller inte? Jag hade ju sagt inte då, men så gjorde jag det ändå. Så nu
så det går
så det hela denna terminen har vi gått. Och vi har också ett väldigt härligt gäng där. Vi var 2 stycken som var verkligen, för jag var ju verkligen nybörjare. Och det var en till som heter Håkan också, han var också väldigt nybörjare. Sen har ju flera av de andra har ju hållit på med hästar och ridit eller... Så innan, men så vi brukar alltid komma sist då med att göra selning och sådär. Det var inte för att tala om att vara först.
Det går väldigt noggrann.
Fort. Ja, men det går väldigt fort. Alltså, jag tar jättelång tid på mig och det får vi göra så.
Ja, det är klart. Mm. Nu kanske vi växlar lite, men nu kommer jag in på den här tanken just här med att träna en unghäst. Alltså att köpa en ettåring. Inkörning. Hur löste du det?
Ja, det löste man med att åka upp på Dunevård. Ja. Tommy Karlstedt har den där uppe. Då, så att åkte upp till Dunevård och så blev hon... Fick hon gå på bete där över sommaren och sen så började Tommy hjälpte mig och började att komma igång med det här med att köra in och så lärde mig hur man skulle göra. Jag fick sitta på skall men när han körde den så jag var noga med att jag inte skulle ta första tömtaget i hästen. Första upplevelsen skulle vi kunna få lite positiv då. Men sen tog jag över och så nu går det bättre.
Nu sköter du träningen av henne?
Ja, nu sköter jag träningen av henne.
Ja. Kul.
Mm. Så det är, men det blir mycket körande. Det är tur man har köpt sig en hästbuss så att man kan åka omkring.
Och det blir många mil.
Ja, det är många mil. Det blir en jäkla massa mil för travets skull i veckan. Det blir säkert en 100-150 mil i veckan för travets skull.
Det är mycket.
Mm.
Ja. Och då ligger din plan där då, Marie, liksom att någon gång så ska du köra?
Ja, hon ska snart börja träna med mig. Då får hon köra en av de andra så får jag köra den in.
Och när vi kommer fram till, vi är kanske i höst här som auktionerna går igång, då är det du som åker, Marie, istället.
Vet man aldrig. Nej, det tror jag inte. Nej, jag har som sagt en väldigt långsiktig plan.
Ja.
Men jag kanske får vara med och lite... delaktig i det som du gör.
Ja, det blir ju så. När vitamin blir starkare och kan träna lite längre motionspass så då kan jag och hon träna tillsammans med insert.
Ja.
Så är det.
Ja, det är kul.
Ja, det är kul.
Man känner faktiskt, alltså jag är väldigt fascinerad av hur han har lärt sig så på de här 3 åren och gjort så mycket. Det tycker jag är driv. Verkligen.
Det svåraste tycker jag är att balansera nästan.
Om vi pratar balanseringen då i form av vikter med bots, olika skor och allting sånt. Ja, det är ju en...
Det tycker jag det är en djungel. Men det är jävligt roligt.
Ja.
Förlåt så här. Det är fascinerande vad det kan göra att sätta på ett så stort ljus och sätter du på en 100 gram bots fram. Så helt plötsligt kan de träna och trava ordentligt.
Ja.
100 gram. De väger ett halvt ton.
Ja. Ja, visst är det konstigt.
Ja, jag tycker det är så fascinerande. För mig är det... Undrar man kan göra lika bra med sig själv.
Ja. Om man sätter på ett par 100 gram skor kan man springa då, tror jag.
Ja, alltså, som när hon är ute och springer.
Ja.
Sätter du vikten på den sidan skon, hjälper det där? Alltså det... Jag tycker det är helt otroligt fascinerande vad du kan hjälpa en häst.
Ja.
På det sättet.
Ja, och så just den här, för det, jag är ju ny på den här biten i och med att jag bara haft min häst i 1,5 år. Men det här med hur man kan liksom trycka igång musklernas arbete genom att sätta en bots kanske på ena hoven.
Ja.
Och då får du liksom, då triggar det musklerna i det benet att arbeta på ett annat sätt.
Ja.
Alltså det där är ju... Det är ju skitfräckt.
Ja, jag tycker det är fascinerande. Hur tar man sig, hur har vi tagit oss dit och lär oss allt det här?
Ja. Och det är ju någonting som man också märker. Men jag har ju döttrar som är ifrån hoppning och dressyr. Och det är ju inte alls den här biten. Utan det är ju, travet är ju än så länge helt unika mer eller mindre med att använda.
Hjälpa häst på det sättet. Ja. Ja. Jag vet. Det är någonting som är fascinerande. Att folk kan det där.
Ja.
Det skulle jag vilja lära mig.
Ja.
Men det är lång väg att vandra.
Det är klart det är.
För en kurs.
Nej, det hjälper nog inte med kurs. Det sitter i känslan när du sitter och kör. Och ser. Det är därför det är så bra att kunna ta hjälp av sådana som Admir.
Ja.
Och Brian är en uppe hos Tommy som jobbar på Tommy.
Ja.
Brian Jörgensen var tränare på Åby förut.
Ja.
Som kan det här. Som har varit med. Man kan lyssna lite.
Mm. Man kan skapa ett nätverk liksom av personer som man kan...
Ja, du måste ha någon fråga tror jag om du ska kunna... Det är inte bara att gå och sätta sig och göra. Det är, man får lite ödmjuk inför det, för det, du kan inte, du kan förstöra en häst också, och det behöver man inte göra.
Nej.
Du har nästan varit helt manisk. Ett tag trodde jag att du var ju så manisk i allting. Alltså det var så, alltså fokus. Alltså jag har aldrig sett någon så fokuserad.
Mm. Men det här är någonting som jag verkligen vill lära mig.
Ja.
Och jag vill hålla på med det.
Fan vad härligt att höra, Johan.
Ja, det... Jag tror att det är hästens förtjänst att vi kan umgås med dem. Jag tror att det är hästen som är bäst på att läsa av människan. Inte tvärtom.
Nej. Ja, det håller jag med att det är 100%. Ja. Den kommunikationen, just det här mellan människa och häst. Om vi låter den ske på hästens villkor.
Då blir det bra.
Ja, precis. Då har vi en helt annan nivå.
Mm. För det, jag är faktiskt lite hästen.
Ja.
Kan vi lyssna på hästen så kommer vi att komma långt.
Ja. Och det är en kommunikation som jag tror att du kan använda i ditt ledarskap på företaget.
Jag kan säga så här, jag har blivit mycket bättre på det.
Ja.
Eller jag har blivit en, det kan nog alla mina anställda säga också, jag har blivit en mycket bättre chef sedan jag började med detta.
Ja.
Det har jag blivit. Det ger så mycket tillbaka också, man är på mycket bättre humör, det spelar liksom inte någon roll de små problemen som kan uppstå som det var förr.
Ja.
Då var ju det stora.
Ja, just det.
Innan jag fick det här utav frugan, så då var ju det här det stora, firman och få det till fungera. Och då blev det ändå ett litet problem, kunde man få det till ett stort problem.
Mm.
Istället för att men nu, vi löser det, det fixar sig. Nu tar man de stora problemen som stora istället. De precis. Små problemen, det fixar vi på resans gång.
Jag kör lite häst så löser jag det under tiden.
Alltså åka upp dit och så, det räcker att åka upp och bara, du kan mocka en box och stå och pyssla med en häst i 10 minuter så är dagens bekymmer väck.
Mm.
De finns inte, de existerar inte längre. Det är sån känsla. Kanske. Alla borde ha en häst.
Ja, kanske.
Jag är djurmänniska, men jag har aldrig varit med hästar förut. Jag har haft hundar förut och allting. Och hundar ger också, men det är inte samma sak.
Nej.
En häst, som jag säger, gör vi det på deras villkor. Det är då blir det bra.
Det är lite efter det här som jag känner också, att det var ju nu när jag inte tänker för min egen skull då, alltså. Att det känns väldigt bra att du fick den. För du hade aldrig, om inte du hade fått en travkurs, så hade du aldrig gått och anmält dig. För du pratar ofta saker som du vill göra. Du hade aldrig sagt att du ville köra häst i och för sig. Men du hade aldrig tagit dig från fåtöljen.
Jag hade aldrig blivit av, för det var alltid firman och den biten. Man kunde gå och träna sig själv lite ibland. Men inte mycket. Då var det fokus, firman och så. Nu har jag fått ett bättre fokus på filmar, men jag är på filmar mindre. det har gjort jättemycket. Filmarna utvecklas mycket bättre nu. Och det är sen jag började med det.
Ja, det är helt...
Ja, det är roligt.
Ja, det är fascinerande för mig också, kan jag säga. Det trodde jag inte.
Nej.
Att det skulle göra så. Men det har jag gjort.
Jag ser det, vad du har startat, Marie.
Men nu efterhand, som sagt, så är jag faktiskt glad för det. För att man tänker tillbaka på hela på ditt, så har du ju inte gjort annat än att bara
jobbat.
Mm. Nu fick du något eget.
Nu kommer ju hon också upptäcka det här med hästen. Och säkert köpa sig en egen häst också.
Kanske.
Mm. Det finns en boxplats kvar. Vi går om det och hästarna nu.
Jag tar det långsiktigt.
Mm. Jag tycker det här är fantastiskt, och just att se även samspelet mellan er i den här delen, alltså där du, Johan, berättar om den förändringen du har gått igenom, och sen också se den förändringen som du har gått igenom då, Marie, och den gemensamma delen. Det här är Jag är otroligt tacksam för att jag har fått lov att komma och spendera den här stunden ihop med er. Det var jätteroligt att lyssna på lite eskapader och lite tankar och idéer och lite galenskaper. Men också mycket, mycket allvar mitt emellan om just med vad hästen betyder i våra liv.
Ja, det är viktigt att få fram hästen i det här.
Ja.
För det är den som har, det är den som får bestämma.
Så jag är jättetacksam för detta och önskar er båda all lycka till i framtiden.
Tack.